Markus första kapitel. Och jag väljer att läsa ur folkbibeln, den första texten. Så här står det. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Rubriken för den här söndagen är Guds rike är nära. Och vi kommer till det alldeles strax, vad det kan tänkas betyda. Två gånger i det här första kapitlet i Markus text och Markus bok så återkommer uttrycket evangelium. Det finns här och så finns det i inledningen till Markus berättelse. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Det är en ganska tydlig liksom, beskrivning av vad som kommer och vad som väntar. Och ordet evangelium, det används inte bara liksom för att beskriva Markus bok. Ni vet, vi tänker ju ofta så. Vi har Markus evangeliet och vi har Lukas evangeliet och så. Bara som parentes, min bror han pluggade svenska på universitetet en gång i tiden och gjorde ett arbete om svenska egennamn. Han hävdar att det finns en familj i Småland som har fyra söner som heter Matteus, Markus, Lukas och Sören. Så här, vem ska bort? Så här, Brasse har namngett fyra pojkar. Det hörde inte hit riktigt, men det lär vara så. Men det här beskriver inte bara liksom boken utan framförallt dess innehåll. Det är som att Markus liksom tar sats och så säger han, det jag ska berätta nu, det är världens bästa nyheter. Ordet evangelium betyder ju goda nyheter. Och uttrycket är hämtat från två olika håll. Det plockas upp av urkyrkan. Dels för att i gamla testamentet talar profeten Jesaja om hur den kommande messias ska förkunna ett glädjebud. Och där har du det där ordet goda nyheter eller glada nyheter. Men också från det omgivande romarriket. När en liten bebis föds i den kejserliga familjen, då kallade man liksom kungörelsen för ett evangelium. En regent har fötts. Och det är det som liksom urkyrkan plockar upp och beskriver att när Jesus kommer så är det en regent som kommer. Vi var ju inne på det redan förra söndagen. Det här med evangelium, vad är det egentligen? Ibland har vi reducerat det till att kanske handla om vår personliga frälsning endast. Det handlar naturligtvis om det också. Men evangeliet famnar väldigt mycket mer än frågan om att få frid i själen. Vi kommer tillbaka till det. Och när vi ska berätta om evangeliet, så inte minst i vår frikyrkotradition, så kan vi ibland få för oss att vi ska hämta näring till den berättelsen ur vår egen upplevelse och vår egen erfarenhet. Och det är då vi kan sucka lite inför varandra och säga, jag vet inte om jag har någonting att säga. Jag har ingen story. Och det där är en ganska främmande tanke för urkyrkan, därför att storyn, den handlar inte om oss. Den handlar om att Gud har kommit till världen. Den personliga erfarenheten av Jesus är naturligtvis en viktig del. Paulus till exempel berättar ju om sitt personliga möte med Jesus flera gånger. Men det är liksom följden av evangeliet. Evangeliet, de glada nyheterna, är själva berättelsen om att Guds räddning nu är här. Genom Jesus från Nasaret. Så när människor läser Markus evangeliets inledning, när Jesus ropar tiden är inne, Guds rike är här, omvänd er och tro evangelium. Vad är det de associerar till då? De associerar garanterat till löftena om Messias som löper genom den gammaltestamentliga historien. Och genom hela gamla testamentet så växer liksom bilden fram av en kommande kung. Jag tror att vi redan förra veckan sa att Messias på hebreiska och Kristus på grekiska är samma ord och betyder den smorde. Och om du är lite van bibelläsare så minns du till exempel berättelsen i Gamla testamentet när profeten Samuel tar olja och häller över huvudet på den unge herdepojken David och smörjer honom för att han så småningom ska bli kung. Och det är ifrån den här begreppsvärlden som det här kommer. Vi väntar på en kommande regent, säger man i Gamla testamentet. Och vad är det som ska hända då när den här kungen anländer? Vi bara dyker ner i ett av de här löftena som finns i psalm 85 i Saltaren. Så här står det. Godhet och trofasthet möts. Fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur jorden. Rättvisa blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott. Vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom. Fred och välgång i hans spår. Ser ni här hur löftena handlar om både personlig upprättelse eller frälsning om vi vill och politisk rättvisa och rättfärdighet. Det talas om fred här. Det talas om rättvisa. Det talas om välgång. Till och med skapelsen påverkas när Guds Messias och hans rike kommer. Och för profeten i Gamla testamentet är Guds rike inte minst förknippat med rättvisa. De fattiga, de marginaliserade, de som inte har vad de behöver ska få en plats vid bordet och orättvisorna ska utjämnas. Så alltihopa det här är liksom inbäddat och inpackat i de här korta orden. Tiden är inne, Guds rike är här. I en annan klassisk adventstext som man läser vissa år, det är ju så här när vi läser de här söndagens text så återkommer de i en treårscykel. Och en av de texterna som finns i en annan årgång är från Jesaja 35. Där beskrivs det kommande riket och den kommande Messias liksom regentstid som en blommande öken. Det står om kraftlösa armar som återfår sin styrka, om självande knän som återfår sin stadga. Det beskrivs hur blinda ögon öppnas, döva öron hör och den lame, står det, ska hoppa som en hjort. Så står det i texten. Förbränd mark ska bli till sjö. Sorg och suckan ska fly. Hör du vilka fantastiska bilder av en upprättad tillvaro? Och hur de här kontrasterna finns. Öknen ska börja blomma. Den lame ska börja skutta som en hjort. Den som inte har hört ska höra. Den som var blind ska se. Och så vidare och så vidare. Det är en botad mänsklighet som beskrivs. Det är en helad skapelse som beskrivs. Och Israels folk har väntat i generationer på den här kommande kungen. De har fått lite liksom bits and pieces här och där genom Gamla testamentets historia. Den första antydan till den här kommande kungen finns ju redan i samband med syndafallet. Om kvinnans säd som ska förtrampa ormens huvud. Och så växer det här över tid, inte minst under exilen i Babylon. Men vi vet också med facit i hand att det utvecklas bilder av den kommande kungen, den kommande Messias, som så småningom faktiskt kommer att stå i vägen för verkligheten. Därför att när Jesus från Nasaret trädde fram och liksom både påstår och visar med sina gärningar att han är den utlovade Messias, då är det otroligt svårt för dem att lita på det och tro på det. Hur kan den här enkle snickarsonen vara Guds utlovade kung? Så fort vi försöker göra honom till kung flyr han ju undan. Han verkar inte så sugen på det. Kan han verkligen vara den som ska uppfylla det som Gud har lovat? Tiden är inne, säger Jesus. Och Nya testamentet, precis som den omgivande grekiska världen, använder två olika ord för tid. Kronos, det har att göra med den liksom kvantitativa tiden, tiden som går, den man kan mäta med en klocka eller med en kalender. Och det är naturligtvis därifrån vi har fått ordet kronologisk, kronos. Och det andra ordet för tid, kairos, det handlar snarare om Guds timing, om Guds tid i någon slags kvalitativ mening. Och gång på gång i bibeltexterna så talas det om den där stunden, tiden, tajmingen, om Guds kairos. Till exempel i Efesierbrevet skriver Paulus så här. Det här är tänkt att ge dig lite svindel, det vi läser nu. Håll i hatten. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och allt på jorden. Vad stod det här egentligen? Gud, Fader, har fattat ett beslut från början. När är det? I andra texter så anar vi, eller Paulus påstår, att det här har fattats före tid, före skapelsen till och med. Före alltings början. Och liksom det svindlar ju lite för oss. När är det ens? Någonstans verkar det som att det har fattats ett beslut i Guds hjärta innan all tideräkning inleds. Varför kommer Jesus just precis när han gör det? Varför sänder Gud sin son just då och inte tidigare? Eller kanske lite senare? Jag tänker att det har varit fiffigt att vänta tills tryckpressen är uppfunnen till exempel. Eller hur? Vi vet inte det. Det där beslutet som Gud har fattat redan från början. Vi vet som sagt inte riktigt när det är. Det genomförs när då? När tiden är inne vid Guds kairos. Guds stora kairos, Guds timing, det är när den mätbara tiden liksom klyvs och Gud blir människa. Då är det som att vår vanliga mätbara tid, märkt just av mätbarhet, av stress, av grå vardag, av allt mer överfulla kalendrar, korsas av Guds timing. I löftet i Gamla testamentet finns en rad namn på den här kungen som ska komma. Ett av de namnen är Immanuel. Gud med oss. Är ni med? Plötsligt står Gud i Jesus Kristus i Galileen, en liten håla i en avkrok i Romarriket. Han som är Gud med oss, och så ropar han, tiden är inne. Ser ni hur liksom allt det som bara tickar och går klyvs och Gud griper in i världen, i tiden, i historien. Det är enastående märkvärdigt. Och så säger han, Guds rike är nära. Men vad då Guds rike? Vad är det för något? Guds rike är helt sammanflätat, helt sammanlänkat med Jesus från Nasaret. Och man brukar säga att Guds rike finns där Jesus får bestämma och där han får råda. Jesus försöker ju förklara för människor att det här riket inte är ett liksom synligt rike på det sättet. Det är inte ett geografiskt rike, utan det är ett slags regentskap som uppstår där Jesus bryter in. Men det här verkar ske häpnadsväckande långsamt. Jesus säger, nu är Guds rike här, och så börjar han demonstrera det. Han botar en sjuk och så kallas det för ett tecken. Ett tecken på vad då? Ja, men den där botade, där Bartimaeus får sin syn tillbaka, som har suttit vid vägkanten och plötsligt får ställas inför Jesus. Jesus botar honom, hans ögon öppnas. Det första han får se i hela sitt liv är Jesus. Har du tänkt på det? Vad är det ett tecken på? Jo, det är ett tecken på att en dag ska alla sjuka botas. Han mättar de hungriga och gör ett brödunder. Och så blir det ett tecken på att hungern en dag ska utplånas. Så häng med nu. Det är som att Guds rike, Jesus säger ju att det är här. Redan i och med hans intåg i historien så är Guds rike här. Och sen kan han på en del andra ställen säga, så här kommer det att bli när Guds rike kommer. Och så tänker man, hur är det nu? Har det kommit eller ska det komma? Vet du vad, det är jag på båda dem. Guds rike har brutit in med Jesus. Men vi har fått en slags smakmeny på riket. Det har brutit in ungefär som någon beskrev det, som att någonstans i framtiden finns, där lyser Guds ansikte. Det står i Uppenbarelseboken att det kommer inte behövas någon sol, därför att Gud ska lysa på tillvaron med sitt eget ansikte. Och de där strålarna, de når in i vår tid från framtiden, från den upprättade världen. Det är därför vi bjuder in till förbön om en stund. För vi tror att Gud är här, Guds rike är här, och han bryter in med hälsningar från framtiden. Ja, men alla blir ju inte friska och alla är ju inte friska hela tiden. Nej, därför att det är fortfarande bara tecken. Hänger ni med? Det är här och det är samtidigt inte här. Folk insjuknar fortfarande. Folk dör fortfarande. Svältkatastrofer uppstår och skapelsen den kränger och den lider som aldrig förr. Och därför är liksom poängen idag att vi väntar på honom, han som kom. Han som blev Immanuel, Gud med oss, ska komma igen. Tecknen har världen redan sett, men så småningom ska världen smittas av Guds rike fullt ut. Advent, som vi är nu, det betyder ju ankomst och kallas i kyrkan för den lilla fastan. Den stora fastan är ju inför påsken, när vi förbereder oss inför den. Och den lilla fastan, då får vi hjälp att förbereda oss inför Jesu ankomst i julen. Och liksom förbereda och kultivera vårt hjärta för att möta den kommande kungen. Det är vad vi håller på med nu i kyrkan så här års. Nu vill jag skicka dig tre hälsningar. Du som håller på att liksom tappa greppet om tillvaron på grund av kanske din egen vacklande hälsa, ålderdom, psykiska skörhet eller någon annans skörhet. Immanuel, Gud med oss, ska en dag förvandla allt lidande. Den som kroppsligen eller mentalt är förlamad ska få nya fotleder. All slags smärta, både den psykiska, den fysiska och den existentiella, ska botas. Min andra hälsning är: du som förfasar dig över maktmissbrukarnas framfart i världspolitiken, eller kanske i kyrkan eller på jobbet, en dag ska Guds rättfärdighet och rättvisa bryta fram fullt ut. Hänsynslösheten kommer då inte längre att löna sig. Den hungrige ska få äta. Den som fryser ska få husrum. Och den som flyr från krig och mörker och djävulskap ska till sist få komma hem. Han som använder sin makt för att lägga ner sitt liv ska då regera hela tillvaron. Och min tredje hälsning är: skapelsen som idag lider som aldrig förr, där Bangladesh ställs under vatten, där flyktingströmmarna framöver kommer att över, ja men, det kommer att bli något vi aldrig har sett maken till om inte detta vänder. Sahara breder ut sig, isbjörnarna svälter, allt det där ska inte kasseras utan upprättas. Gud ska blåsa med sitt liv på hela kosmos, och den kraft som strålar från Gud själv och den uppståndne Jesus ska drabba precis allting. Man fick bli lite personlig i slutet på min predikan. Så är det så att min längtan är retad. Jag kommer inte från någon söndagsskolefamilj. Jag är inte uppväxt med det. Men i tonåren när jag gick i konfirmationsläsning så rörde Gud också vid mitt liv. Han ställde sig också i min väg. Och sen har han fortsatt att göra det. Precis som han har gjort med många här inne. Låt oss fatta mod. Låt oss påminna och trösta varandra med att det är värt all väntan. Vad säger Jesus mer i den här texten? Han säger: omvänd er. Vad betyder det? Vänd dig bort från de falska gudarna. Från en trygghet som inte funkar. Från ett egocentriskt liv där allt handlar om kickar och njutning. Vänd om till Jesus från Nasaret. Sätt din tro till Guds Messias. Han är den enda som kan bära våra liv bortom döden. Han är den enda som kan röra vid vår synd och göra oss rena. Han är den enda som kan föra historien och mänskligheten i hamn. Guds rike är nära. Konungen kommer och du behöver inte vara rädd. Amen. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus, du som är och som var och som kommer, alltings Herre, välsignade du, det trovärdiga vittnet, först född från de döda, härskaren över jordens alla kungar, välsignade du. Du som älskar oss och har löst oss från våra synder med ditt eget blod, välsigna det du. Herre, smörj våra ögon så att vi kan se. Hjälp oss att följa tätt i dina spår. Herre, vi ber med kyrkan i alla tider, låt din vilja ske. Och låt ditt rike komma. i våra liv, i vår gemenskap, i vår stad och i vår värld. Amen.